Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 134. Jag visste inte att livet var att se Sverige spela basket och gång på gång tänka eller rent av desperat skrika make fucking free throws. Ja, det är inget unikt. Ni har också tittat på basket eller fotboll eller någonting annat och känt er så jävla hjälplösa som man gör. Men nu löste ju Sverige till sist den här vinsten mot Israel. Vi kanske inte har så mycket för det i form av att gå vidare till VM, men det är bra för världsrankingen, det är alltid bra att vinna, och det var roligt att se Nick Rajačić som kommentator vid sidlinjen säga som det var efter matchen, så det är nästan så det borde gå till Nick, men det tänker jag inte göra, utan jag tänker förstås säga, hur är det med dig, Alice?
Det är bra, tack Skölden. Jag kommer att fortsätta på den inslagna vägen om födelsedagar, för födelsedagar är kul. Och idag säger bänken hipp hipp hurra till Carl Anthony Towns. Gör det något mer att han fyller år. Det är väl trevligt.
Happy birthday.
Happy birthday. Han Happy birthday. Blir hur gammal då, Nick? På rak arm.
Han, han är född 1995 eller 94. 95. Ja, han är 95, tror jag.
Mm. Så då blir han?
Då blir han?
Då blir han 27.
Ja, det stämmer. Jävlar. 27 år.
Boom. Nick klarade mattetestet. Man hörde ju både Loisan och Anders hade andan där.
Jag tänkte, vad fan nu?
Våra lärare.
Men han har blivit äldre ändå, tycker jag.
Exakt.
Känns som det var igår han äntrade. Nej, det gör det faktiskt inte. Men
jo, alltså det känns verkligen som att det var jag tycker det.
Nej, vadå? Det här är väl hans åttonde säsong?
Åttonde, ja.
Det men jag kommer ihåg de här klippen när han skjuter 3 poängare och Stefan Jovanovic tweetar och hans knän kommer ju gå sönder. Alltså det känns verkligen som att det var igår. Men det var ju för fan 7 år sedan. Fan vad sick.
Ja, det är sjukt när du säger det så. Men ja, det är väl
ändå... Som sagt, hans åttonde säsong.
Mm. Ja, galet.
Det är galet. Mm. Så grattis till honom och ja.
Mm. Loisan, hur är det med dig? Du fyller inte år idag.
Nej, jag gör inte det. Men det är bra med mig ändå. Det rullar på här. Vart och tränat och jobbat hela dagen. Vi kör gamla nationella prov nu med klassen, så det är mycket fixa när man har 6 år.
Kul.
Inför betyg.
Säger jag.
Nej. Ja, mycket rättande.
Men det är ju bra att köra gamla, nu lärare emellan då, det är ju bra att köra de här gamla nationella proven så de vet vad som väntar.
Ja, och det är lättare att sätta betyg också faktiskt.
Mm, mm.
Oh, shit, det är mycket i hjärnan.
Sexan, ja, de får betyg i sexan.
Ja.
Helt otroligt. När börjar man få betyg?
Sexan.
Aha. Okay.
Fast vissa skolor får välja om de vill börja i 4:an. Mm-hmm. Det är spännande.
Tönt faktiskt. Skola i så fall.
Ja.
Så statsnördar.
Underbart. Nick, vi hade ett nationellt prov igår också. Vi spelade oss in där på tisdagen, dagen efter Sverige-Israel. Hur är det med dig?
Fantastiskt, baby. Fantastiskt. Du gamla, du fria. Vi vinner 2 matcher. Ingen kan stoppa oss. Var är Victor Wembanyama? Kom hit, bror. Denzel Andersson kommer låsa ner dig. Steph Curry. Vi har Ludde Håkansson. Alltså, Steph Curry kan bara drömma om att vara för USAs landslag, det Ludde Håkansson betyder för Sveriges landslag. Alla kan komma hit. Alla kommer. Vadå då? Vadå? Skulle du inte säga att Ludde är viktigare för Sverige än vad Steph Curry är för USA?
Jo, förmodligen.
Jag tror fan det.
Vad betyder
kom då,
det,
Steph Curry? Alltså, kom då, Steph Curry! Gör Ludde Håkansson!
Det betyder noll, det du säger.
Det betyder allt. I min värld betyder allt. Tror du att Ludde Håkansson skulle låta Brandon Jennings göra 55 poäng på honom? Aldrig.
52, Nick. 52.
52. 52, okej. Okay, okay.
Men alltså, det här... Däremot det här med Wembanyama, kom då. Han är alltså 18 bast och skinnade i 20 poäng och tog 9 returer när Frankrike krossade Litauen på bortaplan. Så ja, I don't know.
Det är, vem i en hypotetisk värld, Sverige ställs mot Frankrike, vem är det de ställer på Wembanyama från början?
Ja, men det måste vara Denzel eller Victor.
Ja. Han har ju fan en halv kropp på dem.
Han har 2 decimeter.
Alltså det...
Nej, men såg ni de här highlightsen från matchen mot Bosnien? Alltså, det ser ju verkligen ut som en ungdomsmatch med 13-åringar. Där en snubbe och du vet,
exakt.
På tog för tidigt utvecklad och alla andra är så små. att det ser nästan skrattretande ut. Alltså han är ju enorm.
När NBA-spelare gick i sjuan och mötte jämngamla liksom. Så ser det ut. Så
jag råkade en gång, det här är många herrans år sedan, men vi mötte Rumänien i VM-kval och Rumänien hade George Morrison. Då på den tiden påstod de att Morrison var 2,34. Jag ser nu, jag tror att kolla upp. De påstår här att han är 2,31. Jag råkade hamna bredvid Morrison. Han är alltså nästan en halv meter längre än jag. Jag är ändå 1,86. Jag är inte lång på något sätt med basketmått mätt. Men det är inte ofta man träffar någon som i princip är en halv meter längre.
Ja, det är sjukt.
Och Nick, du spekulerar ju fortsatt på att Wemby är längre.
Ja. Han är ju, alltså vad fan, har Porzingis någonsin sett så där löjligt mycket större ut än alla andra? Det har han inte. Han är 2,25, eller så är det hans långa armar eller hans ram i axlarna som gör att han ser så mycket större. Men han känns ju, alltså bosniska spelare såg ut som guards på typ 1,80. Det är ju folk som är över 2 meter som är nära honom liksom.
Ja, alltså jag såg den här centern, jag har ingen aning vad han heter, men det var den som spelade liksom på
Kenan Kamenyash.
Ja, det såg ju bisarrt ut, för jag förstår ju att han är skitlång också antagligen.
Exakt.
Men han får ju alla att se. Det blir intressant att se om han kommer ställa upp i de här. Jag vet inte, gjorde de om det där? Är man tvingad att mäta sig så där för NBA, eller hur funkar det innan draft?
Alltså jag vet inte men i och med det här med draft combine, där gör de ju i alla fall det. Alltså jag vet faktiskt inte, jag är inte riktigt säker på hur...
Jag hoppas att man får officiella stats på, för jag vill veta hur långa armar han har också. Det måste vara alltså, sinnessjukt långt.
Samtidigt vet vi ju liksom att de håller ju på med... Alltså det har vi ju hört från spelare som har varit där eller som har varit i USA där de liksom, ja men vi lägger på en inch, det är bra för din karriär. Kevin Durant, men jag vill inte spela center, sätt mig som 6-9 fast den snarare är 7 fot. Alltså jag är inte säker på att man kan lita på de där måtten, även om man liksom råkar få en officiell. Men hur som helst, Nick, ta oss till det här VM-kvalet nu. Sverige tog som sagt båda vinsterna i det här fönstret, borta mot Estland och hemma mot Israel. Vad tyckte du?
Alltså, först och främst otroligt roligt att se matcherna följa laget som vanligt. Man känner sig nästan som en del av gruppen, för man älskar det här laget så mycket. Och det är därför det blir otroligt frustrerande också när man inte spelar bra. Och jag måste vara ärlig, jag tycker inte, Skölden, du kommer ju utveckla lite senare, du tycker inte att Estland-matchen var så dålig. Men jag ser ju liksom ett lag som har blivit väldigt mycket bättre och har råd att spela sämre och vinna matcher. Fantastiskt bra. Men samtidigt, liksom det här med att man släpper in lag som tar offensiva returer och att man bygger upp ledningar som försvinner direkt, det är ju inte bra. Och det är ju något liksom som man måste justera och bli bättre på om man ska liksom nå EM i framtiden. Men vi börjar med Estland-matchen. Ja, alltså Tobias Borg fantastiskt på slutet. Sjarapovic sätter några tre, Ludde Håkansson som vanligt, hur bra som helst. Man tar ju flera ledningar som Estland äter i kapp. Men till slut så tycker jag att man ser att Sverige är bättre. Estland har ett riktigt bra landslag när alla med. Sjukt nog. Alltså vet ni hur många bra spelare de saknade? Och det är en liten nation. Så det är också tecken på att även fast Sverige blir bättre, andra lag blir också bättre. Alltså alla de här Estland, Island, Belgien, alla de här länderna som kanske inte anses vara stora basketländer har också tagit kliv. Så du ser Skölden, det är viktigt att vinna på bortaplan. Och jag håller med dig, man får väldigt mycket rankingpoäng när man vinner på bortaplan mot lag som är högre rankade. Det kan vi komma in på lite senare. Så den matchen var ju bra att man vinner. Man spelar inte bra, det vill jag absolut inte säga.
Om jag inte helt missminner mig, det var i alla fall vad jag menade, men jag tyckte inte det var så dåligt. Jag tyckte det var rätt okej, just i och med det här att det är ändå en bortamatch. Och både du och jag vet att det är en sak att spela hemma i de här kvalen och inte sällan faktiskt en helt annan och göra det på bortaplan. Men du har ju rätt i det, att det var ju, alltså det här med returtagningen var ju under en period var ju närmast pinsamt. De tar 17 offensiva returer, det är förstås det som tar dem tillbaka i matchen. Sen sätter de en del treer i lägen då de behöver det. Och totalt sett så sköt de ju bra från tre. Men ja, det är ju...
Ja. Ja, det är ju liksom, det är ett återkommande problem. Okej, om det var liksom i den matchen eller Israel-matchen, men det här är ju något som händer gång på gång på gång. Man jobbar stenhårt för att bygga upp en ledning, och sen har man en period där man släpper in ett gäng offensiva returer, och whoops, så är ledningen borta liksom. Så ja, men borta vinst, mycket rankingpoäng. Viktigt att man tog den segern, och det är något Sverige inte gjorde förr. Och jag skrev ett inlägg idag där jag nämnde exempelvis Armenien borta 2017, när vi var med Marcus Eriksson och förlorar. Alltså förstår ni, vår lägsta nivå när vi spelar på bortaplan var mycket lägre än vad det är idag. Så det får man inte glömma. Rumänien borta 2014, Skölden, då jobbade du fortfarande på förbundet, du minns den matchen. Förra året, vi spelade ett förkval till VM-kvalet. Hugo Lopez sista match, eller några bland de sista matcherna. Vi har Marcus Eriksson, torska mot Portugal som saknade typ alla. Det var ett gäng semi, alltså proffs känns det som. Okej, nu överdriver, men ni fattar vad jag menar.
Cigrökar och bilmekaniker.
Alltså, så var det inte, men de hade inte sina bästa spelare i alla fall. Så vi torskar ju den, och det är sådana här saker liksom. Vi har blivit bättre på det, och det får man inte glömma.
Nej, men det är väl lite det jag är ute efter, för jag kommer ihåg också många matcher. Bland annat hade vi ju när vi fortfarande hade Vedran Bosnić som förbundskapten. Jag minns inte vilket år det kan ha varit, om det var kvalet som var till EM 2015, så hade vi ju Lettland på gaffen på bortaplan, och då var Lettland riktigt jävla bra. Och vi har ju den matchen i en ask 2-3 gånger om, men lyckas till sist tappa bort den. Och jag kände att när, alltså vi höll ju på att tappa bort den igår också, men nu gjorde vi inte det. Så därför är det ju lite grann, det är ändå en skillnad. Sen tycker jag Island är mycket sämre än Lettland. Hade vi slagit Lettland i den där borta matchen, då tror jag ett att vi hade gått till EM om ett helt missminne med, och två så hade det varit en skalp. Alltså Lettland var bra på den tiden. De hade en bunt riktigt bra spelare och var dessutom ett bra landslag. Alltså rent generellt ett sånt där lag som faktiskt kunde ta en match i ett EM mot en stor nation. Kanske inte gå till och ta någon medalj, men Lettland var ett lag som alla tog på allvar på den tiden. Och som sagt, den matchen lyckades vi tappa bort bland annat på att släppa offensiva returer när de skjuter straffkast, vilket ju är, det är helt enkelt förbjudet, punkt slut.
Härliga defensiva returtagningen, härliga. Ja, men vi går vidare. Nej, till nästa match.
Nej, men vänta, för jag tycker det är ett problem det där som du säger, det här med returtagningen. Vi släpper alltså 17 offensiva returer till Estland som inte är, alltså de var inte något större än oss, utan det var ju helt enkelt att de gick efter de offensiva returerna för de behövde dem, och de lyckades ta dem. Alltså Ludde Håkansson har 6 returer, Simon Bigandra 11, sen har vi några stycken på 3. That's it. Det är alltså, vi behöver lära oss att boxa ut.
Ja, det måste
vara. Vi kan
inte
liksom lita på att Simon Bigander ska ta 16-17 returer varje match. 11 ska räcka för honom. Utan att, och vi ska inte bli krossade då under egen korg.
Håller med.
Ja, Israel då. Eller hade du någonting på Estlands matchen, Loisan? För vi vet ju att du såg den.
Nej, inte mer än vad ni har sagt. Kan lägga lite kommentarer när vi pratat Israel.
Och sen har vi Israel-matchen där Sverige, alltså där spelar man dåligt bara liksom, och jag sa i sändningen att det kändes som att man hela tiden försöker lösa Rubiks kub, och jag står fast vid det liksom. Israel ställde upp med det här jätteskumma försvaret som jag aldrig sett tidigare, som Israel uppenbarligen spelat genom åren en del. Det är typ en grej hos dem. Och det förvirrade Sverige totalt, och mig också, och coacherna, spelarna. Det blev så jävla stelt. Och det israeliska landslaget hade inte med sig sina bästa spelare. Vi slog dem borta när de hade sitt absolut bästa
med
lag.
Med 12.
Nu saknade de typ alla. Och ändå liksom kunde vi inte dra ifrån ordentligt. Och det var ju frustrerande att se. Samtidigt tycker jag också att Israel gör, det är inget aggressivt försvar de spelade, men det var ju liksom kompakt, och de följde ju liksom de här reglerna de hade, vilket var väldigt många. För det, jag fattar fortfarande inte vad det är. De hade sina centrar i corners, säkert för att de inte skulle hamna upp på toppen mot Ludde Håkansson, för de bytte mycket. Och så bytte de hur mycket som helst, men samtidigt när de började så såg det ut som 3-2-zon. Men efter en passning så blir det matchup-zon skitkomplicerat. Och det gjorde Sverige passivt. Sverige hade inga kontringar. Melvin Panzer dunkade i bollen och that's it. Resten var ju bara lösa Rubiks kub om och om igen. otroligt frustrerande. Men återigen kommer vi tillbaka till samma punkt. Sverige vinner. Och det Mikko Rippen sa efter matchen, det är sånt där som bygger lag. Att liksom man vet att okej, vi spelar skitdåligt, vi vinner ändå. Och jag håller med, det stämmer. Men återigen, fjärde perioden, Sverige tar ledning med 9 poäng. Alltså herre jävla vad vi släpper offensiva retur efter det. Det är sjukt. Alltså Israel kan ju för fan inte göra poäng. De kämpar och sliter och bara tar returer, kanske någon tipp in, offensiv retur, kicka ut. Men de har ju för fan inget anfall. Vi löste ju problemet, vi löste ju deras anfall till slut. Rafimenko fick inte skjuta 3 poängare. Och så var det bra, men vi, återigen, samma skit. Och sen det sista när Victor Gadefors har inkast. Coachen är inte tar timeout. Han bara ger bort bollen. Vi har tur att speaker i Norrköping i hallen säger timeout och förvirrar stackars lilla garden som skjuter iväg den. Säkert tänkte han, ja, men det räknas inte. För säger inte speakern timeout och liksom blir inte alla förvirrade, jag tror fan att han kanske sätter den. Och då skulle det, alltså jorden hade gått under.
Sen kan jag ju tycka att de ändå fick ett hyfsat fritt 3-poängsskott på inkasset också. Alltså när de fick tillbaka bollen efter det.
Ja, jag skojar inte.
Det är också så här, man bara, men de vill bara leta treor.
Varför hoppar Denzel där när han är längre än snubben med bollen? Ja. Liksom? Ja, det var ju mycket där som på slutet som inte stämde liksom, och påminner lite om Kroatien-matchen i samma hall. Så det finns ju definitivt saker att jobba på. Samtidigt liksom, det är så svårt att vara kritisk eftersom det landslaget gör något jag aldrig sett från ett här landslag liksom. Att de liksom har en fantastisk grupp som trivs jättebra med varandra. Vi har jättebra tränare, prestigelösa tränare. Alltså, ibland känns det som att Ludde Degenäs låter Mikko Rippinen ta över matcherna, och det är så jävla fint att se. Alla är prestigelösa, alla vill hjälpas åt. De har ju spelat fantastiskt bra under kvalet. Alltså jag nämnde ju matcherna mot Finland och Slovenien som vi torskade. Det var ju 2 förluster. Men man lämnade det kvalfönstret. Man var ju så jävla stolt över laget. Och det är man fortfarande. Men samtidigt här har man vunnit 2 matcher man inte skulle. Så det är lite blandade känslor. Eller vad säger ni?
Ja, och jag tycker som du säger. Jag tycker det är väldigt kul att titta på det här landslaget nu. Med nya coacher och hur de har fått ihop gruppen. Och det kommer in spelare och gör det bra. Men och klart att det är ju 2 vinster, det är klart man ska vara glad för det. Men samtidigt får jag panik varje gång jag sitter och tittar. För det är det här, vi spelar jättebra, vi leder. Helt plötsligt är motståndarna tillbaka i matchen. Och så tar man lite ledning igen, men så faller vi tillbaka. Och typ som i fjärde perioden igår var vi ju helt passiva i anfall. Det var som att ingen vågade helt plötsligt. Exakt. Så där måste man försöka hitta någonting. Okej, hur ska vi bibehålla det här? Eller hur ska vi kunna komma tillbaka när vi börjar tappa och inte bli passiva? För när vi blir passiva så får vi ingenting och vi tappar det i försvaret istället.
Ja, men det är också en sak det här med, vi säger ju det att Israel inte kom, eller alltså att Israel saknade en massa spelare som var med då när vi slog dem med 12 i Tel Aviv. Men det är ju dessutom så att vi hade inte Ludde Håkansson då.
Mm.
Vi hade förvisso Pelle Larsson men inte Ludde Håkansson. Nu har vi Ludde Håkansson, och det är en grej som bekymrar mig lite grann, att vi blir lite för stillastående när Ludde har bollen rent generellt. Jag tror inte att det egentligen är en coachgrej, men som sagt, det som du säger Nick, nu spelade ju Israel lite grann ett försvar då för att se till att Ludde inte kan spela den här höga pickorullen med Simon Bigander. Men jag tycker att det är för många som blir för passiva när Ludde har bollen och står liksom på något sätt och tittar. Och det blir ju lite grann där, vi har ju pratat om det här hur många gånger som helst, det här med spelare som när de får en trea och ska skjuta den, är de i rytm med ett skott de liksom väntar sig att ta. Jag tycker att vi tog en hel del treor som kändes som att det där var kanske inte den trea den personen kände sig bekväm med att ta, men han på något sätt insåg att men jag måste skjuta den ändå. Och då har vi ju inte riktigt spelat det anfall vi vill att vi ska spela. Jag menar, när vi slog dem borta i Tel Aviv, då har Tobi Borg 20 pinnar, det hade han väl nu också med ett helt missminne mig. Och så har Melvin Pansar 18 och Simon Bigander 16 eller sånt där. Nu får vi väldigt mycket av Ludde och en hel del om ett helt missminne med då av Tobi Borg och Bigander, men i princip ingenting av någon annan.
Tobi Borg hade 0 poäng.
Ja, men då minns jag fel. Då är det någon annan han hade 20 i. Det är riktigt. Jag tänkte på det. Han hade inte liksom någon bra match igår. Men nej. Han är 20 borta mot ett bra Israel. Yes. När han inte spelar med Ludde. Det ska ju vara egentligen... Jag säger inte att det ska vara tvärtom. Jag säger inte att Tobbe ska göra 20 när han spelar med Ludde. Men han ska absolut kunna vara bättre.
Ja, och...
Nej, men jag tänkte säga just det med den höga pickorullen. Alltså när den... När de gör det funkar, då är den ju, alltså då spelar vi fantastiskt, får ju nästan poäng varje gång. Men man har ju också sett vissa matcher nu att lag försöker ta bort den höga pickorullen med Ludde och Simon. Så hur ska man då, som du säger, få kanske ett annat anfallsspel och få fler involverade? För får vi inte ut någonting utav den, då får vi ingenting.
Alltså det jag tycker är intressant, jag tror det är så här. Vi minns i början av kvalet, lagen spelade typ soft touch, Ludde bara gick bananer. De började dubbla, i två matcher blev Sverige förstört typ på de här aggressiva dubblingarna. Sen löste man det, man fick ju liksom vila några månader, mötte Finland och Slovenien, och när de dubblade sådär stenhårt, då hade coacherna fattat vad man skulle göra. Brigande blev bättre på att fånga bollen på short roll, och sen dess har ingen kunnat straffa oss på det. Alltså, motståndarna har testat allt möjligt på Ludde och ingenting funkar egentligen. Det funkar korta stunder, men så snabbt coacherna får lite tid efter matchen att sätta sig ner och liksom lista ut hur de ska lösa det, så gör de det. Så jag är 100% säker på att nästa gång Sverige möter det här försvaret så kommer Ludde och grabbarna kunna lösa det. Men det tar lite tid när det kommer så där från ingenstans, och vi får inte glömma att den här coachstaben är ganska orutinerad när det gäller internationell basket. Men har ändå gjort det liksom, alltså, så jävla bra. Kommer ni ihåg,
fantastiskt.
Kom ihåg när det kritiserades, det där med fyra tränare. Det var inte så jävla länge sedan. Jag har aldrig sett någon tränare i svensk basket att det råder konsensus, det här funkar bra. Med den här staben så är det faktiskt nu, ingen klagar. Jag har inte hört någon ringa och säga fan vad dålig han är. Och så var fallet med Hugo Lopez och Vedran hela jävla tiden. Till och med Lasse Johansson efter de här framgångarna. Jag kommer ihåg, folk klagade på honom som fan. Så att folk inte liksom är ledsa på de här grabbarna säger ju mycket om hur bra jobb de gör.
Jag tänkte bara komma till ytterligare en sak som jag ser lite grann som ett problem. Det är alltså så att vi har en situation nu där Ludde Håkansson toppar poängligan i Europakvalet så att säga. Han har högst poängsnitt av alla. Han har dessutom han har flest assist per match av alla. Han missade ju två matcher så han har bara spelat 8. Men man såg ju igår, då har han alltså 29 poäng på 17 skott. Det är en sjuhelvetes effektivitet. Däremot så har han faktiskt bara 2 assist. Och det är ju inte Luddes fel att han bara har 2 assist. Han har ett antal passningar som ska vara poäng. Och sen så har han då som sagt, blir det ju lite robbad på att vi är liksom stillastående och inte riktigt får fart på bollen. För det är det som jag tycker Simon Brigander har utvecklat i sitt spel. Det är ju det här när han får bollen på short roll och skickar passningen vidare. Det är då det händer grejer. Och det är då vi börjar också, som de säger i USA, give up good shots looking for great shots. Så. Och det var det vi inte fick igång mot Israel alls, tycker jag. Utan vi tyckte vi att vi hade ett okej skott, så tog vi det. Och ibland så blev vi också tvungna att ta ett skott som var så där för att klockan var på väg att ta slut.
Ja, nej, så är det.
Vi ska väl säga det också, att vi är ju i princip borta från chansen att gå vidare till VM i och med att...
Det är över, det är helt över.
Ja,
det, är helt, det går inte.
Vad var anledningen till att det blev över då? Vad hände?
För att Slovenien vann sina två matcher. För att Slovenien mötte ju Israel på bortaplan och där hoppades ju Israel skulle vinna. Men alltså, vet ni hur dålig Israel var? Jag kräktes. Och det är därför jag blev less på att de spelade bättre mot Sverige. Men Slovenien vann två matcher och it is what it is. Sverige har spelat bra, men vi är tyvärr inte bra nog än att gå till VM. Att vara ett av 12 länder i Europa som tar sig dit. Och det är ändå ganska väntat, måste jag säga. Däremot, jag tror inte folk förstår hur nära vi är att hamna i nästa sinninggrupp. Så de här två matcherna i februari är så jävla viktiga. För tar vi två vinster där, och jag tror att vi kan slå Tyskland borta, för att det laget de kommer ställa upp med då, nu när allt är avgjort liksom, och det inte finns något att spela för i deras fall. Jag tror att vi kan vinna mot Estland hemma i Malmö och Tyskland borta. Och man får ju mer poäng när man vinner mot lag som är högre rankade än vad vi är. Så vi måste gå ut och ta de här två vinsterna. Och sen är vi inte med i den här sista sidan i gruppen, då lovar jag, vi går till EM. Alltså vi är så pass bra nu, finns inte en chans att någon blåbärsnation som typ Luxemburg, Österrike eller jag vet inte, Bulgarien är med i samma grupp som oss och är bättre. Finns inte en chans.
Mm. Ja, ja men bra, då finns det ändå något att spela för i februari, för det är kul.
Det. Ja, gå till EM vore på tiden nu för herrarna. Det hade varit kul. Komma till ett mästerskap.
Mm. Det verkligen. Känns som att, när var senaste mästerskapet?
2013.
Mm.
Ja, det var det. Ja. Okej. Okay. Ja.
Snart 10-årsjubileum.
Ja, exakt.
Så är det. Ska vi brygga vidare och så släpper vi nästan det där med landslaget. Men vi ska roa oss lite grann. Vi kan se det som en brygga, för vi går till lyssnarnas hot take. Vi har ju en som knyter an till det här. Både EM 2013 och det som har hänt då mot Estland och Israel. Addis, kör!
Ja, precis. Vi har ju fått in lite hot takes och vi tänkte då brygga till kanske den som var den hetast. Eller vad kan man säga? Det måste man ändå säga nästan.
Ja, jag tycker nog fan det.
Ja, jag tycker också det. Men den kom in, ska se vem det är som har skrivit den också. Så. Ja, det är inget namn. Bananmannen.
Precis, Bananmannen 300.
Bananmannen 300. Vem nu det än är, så har den här personen tweetat oss och sagt hot take. Ludde Håkansson har gjort mer för svensk basket än Jonas Jerebko. Den är ju, för mig är den stekhet. Jag noterar att i tråden så har ju Stefan Jovanovic svarat ljummen. Det har jag fan svårt att känna, utan den känns väldigt het. Men vad säger ni andra?
Det är ju bara jag ska inte säga att det är en trollning av Stefan, men det är ju någon sån här, ja, jag vet inte vad det är för någonting.
Ja, men det är nog en halvtrollning.
Men den är het. Den är het. Det är den ju hur som helst. Det kan vi väl konstatera.
Mm.
Men den kan väl förlåt. Nej, alltså, den kan väl ses lite på olika vis, tänker jag. Alltså jag tänker Jonas har gjort mycket för svensk basket. Han har varit i NBA. Alltså han har gjort att Sverige syns på kartan där. Han var med i EM 2013. Men samtidigt Ludde har gjort jättemycket för svensk basket nu de senaste åren. Så det beror lite på hur man ser det. Och vilket perspektiv.
Mm.
Men du tyckte det var stekhet, Addis, att utveckla.
Ja, men för mig, alltså jag håller med om att man kan se det på lite olika perspektiv som Louise säger, hur man ska liksom tackla det. Men för mig, jag tycker ändå att det är väldigt uppenbart att Jerebko har gjort tydligt mer.
På vilket sätt?
Ja, men i och med att han har någonstans, alltså Ludde har liksom, ja, för en, i en svensk kontext liksom, i Sverige för enskilda personer kanske, men världsligt, alltså Jerebko har ju ändå satt Sverige på kartan världsligt. Jerebko är ett namn, jag skulle inte säga att det är ett hushållsnamn i USA eller vad det är när han spelar, men följde du NBA så visste du vem Jerebko var. Alltså så enkelt där, och det är världens bästa.
The Swedish Larry Bird.
Ja, exakt. Bara den. Nej, men alltså för mig är det så här. Nej, jag vet inte. Jag har jättesvårt att säga. Vad gjorde han? 10 år i NBA. Spelat NBA-final. Han har ändå gjort ett mästerskap för Sverige landslagsmässigt. Han har också vunnit ett SM-guld. Eller hur?
Mm.
Alltså jag menar, vad är det vi menar att han... Vad har Ludde gjort mer? Skrivit autografer? Är det det som är för svensk basket?
Jag måste säga det, att vi har ju aldrig haft någon som har lett både poängligan och assistligan i ett pågående VM-kval. Vi har knappt spelat någon VM-kval överhuvudtaget. Så ur det perspektivet så har ju Ludde, han gör ju någonting. Han har vunnit matcher åt oss inför 10 000 i Globen mot Turkiet och sådär. Så det, Ludde har ju, tycker jag, och sen så är han ju... Men jag håller med dig, Addis. Jag säger så här. Jag tycker att Jerebko, med just det här att han blev förste svensk som dessutom spelat för landslaget. Och man kan tycka vad man vill om det. Men vi kommer ju för alltid att se Jonas Jerebko som den förste svensken i NBA. Oberoende av Matchej Lamp och Demir Markota, svenska medborgare, var där först. För de spelade aldrig för ett svenskt landslag. De spelade för Polen och Kroatien. Så det, vi kommer alltid att se Jonas Jerebko som den första svensken i NBA. Och på det sättet så var ju han banbrytande och skapade ju en Alltså det är ju lite grann som, nu går vi way back, men det är ju lite grann som när Björn Borg blir världsetta i tennis och vinner Grand Slam-turneringar. Alltså det skapar ju ett intresse, det skapar en våg och det visar att någonting är möjligt. Och nu tror jag att Ludde hade säkert liksom gjort sitt ändå. För han är som Nick någon gång har sagt, att han är beredd att lägga ner vad som helst för att komma så långt som han någonsin kan i basketvärlden. Och han är född och fostrad i en basketfamilj. Men det är ju klart att även han förstås har fått liksom lite luft under vingarna av att Jerebko tog sig till NBA. Och även Jerebko har skrivit, alltså det är ju tyvärr så här, jag önskar att man slapp prata om det, men det faktum att Jerebko valde Ryssland är ju på något sätt ändå liksom ett hack i kurvan. Där, och det är ju också så att vi fastnar ju lite grann i den här... Ja, men det, vad hände senast liksom? Och det är ju det som hände senast. Det är det att han åkte till Ryssland liksom. Det är ju det som har hänt senast. Det blir ju på något sätt en fläck på Jonas meritlista. Sen är det ju en massa folk som har synpunkter på det här att han aldrig, liksom att han spelade relativt lite för landslaget. Jag tillhör egentligen inte de som har så mycket synpunkter på det, för han hade inte riktigt den statusen i NBA att han kunde diktera för sina klubblag och för kommande kontrakt och säga att jag ska åka och spela EM för Sverige eller EM. Och han kunde ju inte spela kvalen ens en gång. Det var ju liksom, då är det klart att han inte blev släppt.
Mm.
Alltså det är, så det, men som sagt, det finns ju någon sån här... Ja... Liksom det här med Ryssland, det är ju förstås ett problem. Liksom så.
Ja, Nick, vad säger du då?
Nej, alltså för att vara kort. Alltså det korta svaret här är, det är inte ens nära. Nu är folk ledsa på Jonas Jerebko, jag förstår all det där. Första svensken i NBA, han kommer från fucking Kina. Ingen trodde någonsin att någon från Kina skulle komma till NBA. De oddsen han var tvungen att besegra är något vi aldrig någonsin kommer förstå. Han var en pionjär. Han har tjänat 40 miljoner dollar på att spela basket. Ingen svensk har någonsin gjort det. Det kommer ta lång tid innan någon svensk gör det. Han har alltid betett sig ypperligt. Jag är ledsen. Folk vill inte höra det där. Han har alltid varit en förebild. Man kan inte önska sig bättre förebild än Jonas Jerebko fram till det med Ryssland. Det är bara fakta. Han har aldrig gjort något dumt utanför planen fram till Ryssland. Han har alltid varit en lagkamrat som har hyllats i NBA. Det är därför han fick sina 10 år i NBA. Inte för att Jonas Jerebko är något jävla atletiskt monster som liksom är lockdown defender och slår folk emot en, utan för att han är bra rollspelare och tacksam lagkamrat som coacherna älskade. Men Ludde har ju möjlighet att gå förbi honom. Nu är det inte nära, men jag tycker det Ludde gör just nu är, precis som du säger Skölden, VM-kval, EM-kval, OS-kval, lilla OS-kval, Baltiska kuppen-kval, skitsamma, vi har aldrig haft en svensk som dominerar på det här sättet. Och inte nog med det, sättet Ludde Håkansson gör det på är så jävla fascinerande. Jag kommer ihåg i somras, jag scrollade min Instagram. Först går du in på Marko Milatovic, My Story, gamla Fryshuset-tränaren. Ja, han coachar Ludde Håkansson, de kör individuellt. Ja, jag går vidare, går in på Artin Hoyats My Story. Ludde Håkansson är där och kör. Jag går vidare, Boris Balibrea lägger upp en My Story. Så är Ludde Håkansson där och tränar. Alltså förstår ni vad jag menar? Den tiden den grabben lägger ner, det är något vi... Jag tror inte vi har sett någon jobba så där hårt i Sverige. På riktigt. När Marcus Eriksson gästade podden och sa att han var liten och cyklade runt Uppsala och sköt på korgar. Jag får en känsla av att det är Ludde Håkansson gör på somrarna när han inte är med sitt klubblag. Han sitter på en cykel och går... åker från halv till halv och försöker bli bättre. Så han har ju liksom jobbat upp sig själv. Han var ju såklart en stor talang och kommer från en basketfamilj. Men han har ju... sättet han har byggt upp sig själv är något så många kan se upp till. Och att han är svensk baskets stora affischnamn just nu är, alltså ingen förtjänar det mer än honom. Ge honom 5-6 år till, kan han fortsätta leda landslaget, komma till Euroleague och liksom vara den snubben som är liksom symbol för svensk landslagsbasket, då kan han gå om Jonas Jerebko, håller med. Men just nu, det är inte ens nära. Vi bör inte ha den här diskussionen. Alltså jag vet att vi är ledsa på Jonas för hans beslut, men kom igen. Alltså...
Ja, men ska inte, jag tänkte på det du sa att om Ludde ska bära oss och sådär, är det inte, om nu Kadå är så bra som alla säger, är det inte han som ska bära svenska landslaget om 5-6 år?
Fast Kado inte, alltså det är långt kvar tills han kan visa att han kan leverera på seniornivå. För alltså jag ska vara ärlig, Pelle Larsson och Bobby Klintman är närmare att leverera på seniornivå än Kado. Sen är Kado större talang. Han har ju saker som typ ingen annan svensk någonsin haft, förutom kanske Rudy. Men det är fortfarande en stora frågetecken. Kommer han till Ludde Håkanssons nivå så ska vi vara jävligt nöjda. Då är han liksom Europaproff som kan bära landslaget.
Men det är ju inte han nöjd med. Aldrig.
Såklart. Mm. Men jag menar, om vi ska vara realistiska liksom. Blir Elliot Kado ny Ludde Håkansson så kommer jag vara överlycklig.
Ja. Jag tänker mig att får man fram, nu pratar jag som att han är skolad i svensk basket då, men alltså så här, ja, men vi säger, får man fram en sån talang, alltså, och det här är inget illa mot Ludde, men det är väl klart att man hoppas på, alltså att man inte är nöjd med att han inte ens lirar i Euroleague liksom.
Såklart. Ju... Alltså med tanke på vilket första steg, spelförståelse och allt det där han har, så ja.
Ja,
man skulle bara... egentligen bli besviken, men jag skulle inte bli det.
Fattar. Ja.
Och det är här vi förstår varför Addis namn börjar på A och slutar med diss.
Det var sagt med respekt. Jag menar inget illa ut. Jag menar bara så här, alltså, han är ju dunderhypad Kado. Alltså det är väl klart man inte nöjer sig med men han blev ändå bra. Jo, jag fattar, men han ska ju bli
bäst.
Han ska bli, ja precis, han ska bli bäst. Men ja, okej, okay, så att är vi överens om att Jerebko är clear ändå till slut.
Yes.
Vi är ändå övertygade om det. Ja, men jag tycker faktiskt att det är superrimligt. Okej, men vi har fått in några fler hot takes. Jag bränner av dem så får ni se vad ni tycker då. Jag märker, folk älskar att prata Russell Westbrook. Och folk tycker väldigt olika om honom. Det har väl varit så här hela tiden. Men hot take från Lucas Cariento. Russell, jag antar att det då är Westbrook, är på väg tillbaka till sin prime nästan.
Addis, har du mutat skölden?
Ja, det var jag som hade mutat mig själv. Men jag trodde nu har blivit coach Johansson här rakt igenom, diktator Johansson. Först så dissar han Ludde och sen mutar han mig.
Ja, men skölden svara då på den här hottecken. Är Westbrook snart tillbaka? Är han på väg tillbaka?
Alltså det beror på om man menar tillbaka. Alltså Russell Westbrooks prime har ju liksom kommit och gått. Han kommer ju inte att vara han är ju inte en all-star-spelare längre, utan han, däremot så tycker jag att han har gjort det överraskande bra sedan han började komma från bänken, och jag tror att han absolut kan vara en produktiv spelare. Däremot så har han ju rätt dåliga förutsättningar att vara i det lag som Los Angeles Lakers är idag.
Mm. Kan säga att han just nu, jag kollar hans stats, han snittar 16 poäng, 5,5 returer, 7 assister. Det är ändå helt okej.
Okay. Men det som väl är sensationellt egentligen, det är väl det här att han faktiskt ju, alltså att han hade en block på Kevin Durant häromdagen. Han är engagerad i försvar och han har ju helt plötsligt hängt en och annan trea.
Mm.
Så, och han, som så här, han gör det på färre minuter, och han gör det ju i ett lag där, ja, nu är ju dessutom LeBron borta. Jag är helt ärligt inte säker på att det egentligen påverkar just så att säga Russell Westbrooks spel negativt, för det gör ju att han får bollen lite mer. Men Russell Westbrook behöver ju förstås skytta runt sig för att få ut så mycket som möjligt av sitt spel, precis som LeBron James, och det har han ju inga i Los Angeles Lakers idag.
Okej. Vi fortsätter med Westbrook. Kristoffer Lundin har skrivit att en hot take då, Russell Westbrook är den mest överskattade MVP någonsin. Den här tänker jag att Skölden, du får ta den.
Jaså?
Ja.
Ja, men du kan börja, Nick, så får jag fundera lite grann. Okay. på om jag kommer på någon som är, alltså, Jag har ju biff i stort sett, eller på att säga, med alla som fick en MVP så länge som Jordan spelade, men det är en annan sak. Och man kan ju ha en biff med alla som har fått en MVP under de 12-15 år som LeBron var överlägsen också, om man nu ska vara sån. Men ja, kör Nick.
Okej, skjut Nick, kör.
Det har jag sagt sedan 2017. Och ni vill inte lyssna. Och jag är glad att det finns andra som tänker som jag. För det som hände det året är att hela Oklahoma City var uppbyggt på att Russell Westbrook ska hämta stats. Jag vet att det finns folk som förnekar det, men det finns tydlig fakta som tyder på att han undvek att kontesta skott för att vara nära korgen, ta returen. Vi såg ju Adams bara flytta på sig och bara varsågod ta returen, och då kom skölden och folk som skölden sa, men det är för att de ska sätta igång kontringen och sådana där saker. Jag vill inte höra det där. Han hade ju monstruösa
stats. Jag vill inte höra på dig, men jag tvingas ju.
Ja. Och liksom, han hade monstruösa stats delvis för att han är otrolig, han var ju otroligt bra basketspelare, men delvis för att allt var uppbyggt på att han ska ha stats. Och så fick han MVP för att Oklahoma med Steven Adams och Victor Oladipo vann 48 matcher. Vad är det 47. Vi pratar om här? 47. Kom igen, alltså det där är ju, jag har alltid tyckt att Kawhi Leonard skulle vunnit det året, och jag tyckte nästan det var självklart. Antingen han eller Harden så skulle Westbrook vara trea. Och jag tycker nästan att det efterhand och visat sig att det som hände det året var bara typ att han sköt lite bättre från tre. Alltså det där är ju samma Russell Westbrook vi såg i Houston. Det är inte liksom en spelare som mest värdefull. Jag har aldrig sagt att Westbrook när han var så bäst var dålig basketspelare. Tvärtom, topp 10, otrolig atlet. Men jag tycker det känns inte rätt. Och det, Bill Simmons som alla vill lyssna på, han har ju sagt några gånger att han har ångrat att han gav sin röst till Russell Westbrook. Eller inte ångrat, men han bara känns lite sådär nu i efterhand.
Ja, det, jag ser ju Nick, du har ju svarat. Kristoffer också skriver, du är inte dum du. Ja, du hittade någon som kände precis som dig. Jag har slutat försvara Westbrook. Men alltså, det var inte, jag tycker inte att det var en konstig MVP. Men ja. Alltså, så här, jag tycker inte att det är det mest överskattade, för jag tycker inte att det är någon supertydlig som inte fick den, om ni förstår vad jag menar. Det fanns inte någon monstersäsong. Du säger Kawhi liksom, då blir jag lite så här, vem bryr sig?
Han var brutal det året.
Ja, men, ja.
Men det är ändå sjukaste att han får, eller som han put up that year. Alltså även om Adams gav honom returen och hit och dit, så är det ändå, alltså det, att hålla den statsen ett helt år är väl ändå rätt imponerande.
Det är det. Alltså att, vad är det året han gör över 30 poäng och sen?
Ja, han har 31, 10, 11 eller något sånt där. Ja, 31, det är ju 10,7, 10,4.
Alltså jag säger så här, respekt för den konditionen. Alltså att,
exakt, ja, det
alltså,
är sant.
Det är sinnes att göra det där på en plan. Jag gissar på att han spelade alla matcher typ också.
Jag tror att han spelade 81.
Ja, missa en match och gör 30, 10, 11. Det
är sjukt.
Det är faktiskt helt sjukt. Men så, ja, jag köper inte att det är det mest överskattade i alla fall. Det, Nick gör det dock. Nick hatar Westbrook. Det är sen gammalt. Okej, vi går vidare. Är det någon här som har kollat på Washington? För det har inte jag gjort. Men den handlar om Bradley Beal, är han då tvättad, trött på basket, eller är han en skådis? Vill de vara sämst för att få Wembanyama? Kolla Beal och återkom. Gnäller mer än Luka. Jag har inte sett Washington i år, så att, om någon har gjort det. Är Beal en gnällspik?
Jag har inte heller sett så mycket, men de har väl vunnit nu när han inte varit med?
Jag noterar att de är 8-6, så det har de. Nu vet jag inte hur många av de matcherna Beal har spelat och inte, det vet jag inte.
Jag tror några matcher de har vunnit utan honom. Ja. Men nej, jag har inte sett så mycket av deras matcher.
Nej, men generellt...
Ja, men man kan väl konstatera att alltså, Beal har väl ett av de absolut, liksom, uppriktigt sagt, ett av de sämsta kontrakten i hela NBA. Det är ju vansinnigt av Wizards att ge honom ett supermax. Och no trade clause och liksom allt vad det är. Han är ju till att börja med inte en så bra spelare. Faktiskt. Det är han ju inte. Alltså han är inte på något sätt en dålig spelare. Det är absolut inte det jag säger. Men i årsnittet är han 22, knappt 6 assist, knappt 4 returer. Skjuter under 33% från 3, skjuter i sig nästan 60% från 2, bra straffkast. Men som sagt, jag tror att han har varit skadad nu. Jag kommer inte under 3 eller 4 matcher i rad, och då har Wizards vunnit i princip de matcherna.
Ja, jag ser det. De har 4 raka utan honom. Och ja. du nämnde hans stats nu. Då vill jag bara påminna alla om att om 5 år så går han in på då. Det är, om 5 år är sista året på hans kontrakt då. Och då går han in med 57 miljoner dollar det året.
Herregud.
Och han är 34.
Ja, då,
han är 29 nu.
Nej, fy fan.
Lättförtjänta pengar.
Ja, det måste jag säga. Jävlar vad dåligt kontrakt det där är. Och jag hade inte rört honom med en pinne.
Det, jag säger så här. Jag tror inte att den här liksom no trade clause eller no trade klausulen som han lyckades förhandla sig till liksom spelar så stor roll. Det är väl mera för honom i så fall att det han har varit ute efter med den förstås är att han inte ska kunna bli borttradad till typ Sacramento Kings liksom, eller
Han kan välja.
Han kan välja, så att säga. Han får möjligheten att välja om någon skulle visa ett intresse som han tycker att det här skulle vara kul. Men då kan han köpa, då kan han säga okej till den traden. Men som sagt, det som har hänt när han har varit borta, det är ju att flera andra har klivit fram. Kuzma är ju plötsligt, tror eller ej, Nick, är faktiskt rätt okej. Porzingis har varit bra. Och till sist har Rui Hachimura visat sig vara att han kan spela i NBA. Det var det väl kanske rätt få som trodde att han skulle visa till sist. Till och med Avdija har faktiskt varit anständig nu i de senaste matcherna.
Jag har aldrig varit Rui Hachimura-tvivlare. Jag har alltid tyckt att han är riktigt
nice. Nej, men jag pratar om Kuzma.
Ja.
Ja, men det gör vi en gång per år. En gång per år kommer du hit och säger, ja, men Nick, vet du vad? Carl Kuzma, han har spelat bra. Titta, 17 poäng på match senaste 5
omgångar. Han har faktiskt varit bra. Det är liksom, det går inte att komma ifrån. Och det,
Kuzma
sagt,
är helt okej.
Han är inte någon all-star eller så. Det är inte det. Men liksom, det är en helt okej NBA-spelare. Det blir varken Murcia eller Guangdong för honom.
Jag såg också att, såg ni här om dagarna att de introducerade massa nya tröjor i NBA, alltså massa nya linnenlagen.
City Edition.
Ja, det är City Edition, okej. Jag noterade att Washington hade ett par riktigt snygga City Edition tröjor. Och jag noterade att Kuzma verkade gilla dem. Det var bara det. Han är ju lite fashionista, ni vet.
Lite.
Ja, lite, mycket. Men de var faktiskt skitsnygga. De var ju rosa typ. Så att de kan ni spana.
De är snygga faktiskt.
De är riktigt snygga. Men vadå, Skölde, du sa att Avdija har spelat bra. Alltså Avdija som, vem i Sverige var det som bara stal?
Pansar.
Var det pansarvagnen? Ja, det var
pansarvagnen. Det kan ha varit så att det inte bara var han, utan liksom, han var ju helt uppsnurren sådär i största allmänhet. Men alltså, han har startat 11-14 matcher för Washington och hade, jag minns inte, men liksom typ 15-8 eller sånt där i ett par av dem.
Ja. Han hade ju 22 typ igår.
Ja, du ser till och med det.
Men mot Sverige, det är det jag säger. Vi manglar de här NBA-spelarna.
Alltså, Nick, du har blivit en sån jävla homer när det kommer till svenska landslaget.
Nej. Du, om du hade tittat på sändningarna så hade du sett att jag är ganska kritisk när det är dags att vara kritisk. Tro mig.
Ja, men du var, det är som sagt, jag för mig att jag gav dig cred för det redan. Men du sa ju som du var efter matchen igår. Det är full cred för det. Ingen liksom... Ingen överdriven hejaklack, utan
ingen sugarcoating.
Men det är framför kameran.
Nej,
precis. Ja, precis. Här trollar jag. Här trollar jag lite också.
Han satt ihop fram.
Ja, exakt. Okej. Två till hot takes. Albin Ringheim säger att Robert Williams kommer ta plats i all defensive team i slutet på säsongen. Han kommer även vara nyckeln till att Boston går till final i år igen. Nick, jag ser att du redan har svarat honom också. Du kan inte hålla dig. Vad var det du svarade?
Vad skrev jag? Jag minns inte.
Du skrev, nej, han kommer missa för många matcher för att vara med i all defensive.
Ja, men det är det som är grejen. Alltså, förra året blev jag chockad över hur bra han är. Alltså, han är ju fan riktigt jävla bra, den här grabben. Ja. Men han spelar ju inte basketmatcher. Och då, hur ska man liksom få sån utmärkelse om han inte lirar? Och vi vet ju att han har haft knäproblem. Ja. Men när han gör en hel säsong, håller sig frisk. Alltså, han är ju gigantisk för fan. Och rör sig skitbra. Så ja, varför inte? Men inte i år.
Mm. Ja, nej, men han är ja, faktiskt
de har ju något krav faktiskt på det där. Jag kommer inte ihåg exakt var kravet går, men alltså, jag tror att du kan missa typ en tredjedel av matcherna och fortfarande då vara, alltså komma i fråga för, för de här All-NBA, All-Defense och så vidare. Och det innebär att han behöver spela någonstans i härden av 55 matcher. Det är väl rätt tveksamt om han kommer att göra. Eller 54 eller vad det nu blir. Någonting sånt.
Okej, okay, så vi, Nick säger nej helt enkelt. Han kommer spela för lite. Sista, Sebastian Sandström. Han försöker sig på en het, men det kanske är lite mer en titt in i spåkulan. Så ni får hänga med nu, för att nu jag kommer läsa i cirka en minut. Nej, men... han menar då att Utah och Lakers, de kommer till slut lyckas komma överens om Westbrook. I ett desperat försök att sluta vinna så tradar Utah bort Markkanen och Clarkson och lite fler. De skiter till och med picks. De vill bara få in en gubbe som kan missa skotten. Det är då Westbrook.
Det här är ju Knicks burner.
Ja, det här, jag börjar se det. Men... Russ, han kan inte göra någonting rätt. Pressen släpper och självförtroendet kommer tillbaka. Han misslyckas till och med att torska. Och när säsongen är över så ligger Jazz på en tredje plats bakom Phoenix och Denver. Och inom parentes har han skrivit Lakers, där går både LeBron och AD sönder, men Lowry och Clarkson bär Lakers till en play-in plats.
Han måste ju hallucinera. Han måste ju hallucinera.
Men det är den inte otrolig ändå?
Det är ju helt otroligt. Det är någon science fiction bok typ.
Det är helt otroligt.
Jag tyckte de var jävligt roliga i alla fall. Fan, det är såna här jag vill ha. Jag vill ha såna här spåkulor när någon bara försöker sig på en hel radda saker ska hända.
Alltså, men han har ju problem direkt när han säger att Utah inte ens vill ha en pick. Det är ju där spricker ju liksom hela grejen.
Ja, det är sant. Men ja, Westbrook... Men det är ju inte helt omöjligt att se Westbrook tradas till ett lag och spela bättre. Det är väl inte omöjligt?
Nej. Absolut inte.
Nej, det är det inte. Markkanen och Clarkson bära Lakers till play-in då utan LeBron och AD. Ja, den blir svår.
Definitivt inte med det lag de har runt omkring sig. Det är ju det lite grann, det blir ju mer och mer uppenbart att Utah inte är, alltså att Utah faktiskt inte har så dåliga spelare som de har, och att om vi nu liksom bortser från det här att de ju då inte har, alltså tillräckligt med spets för att liksom gå långt i ett slutspel, så har de ju ändå en rotation på 8 legitima NBA-spelare.
Mm.
Och det gör ju en hel del att du faktiskt kan spela, att du har en funktionell rotation. Titta på Lakers till exempel, de har inte en funktionell rotation. Så trots att de åtminstone på pappret har en hel del spets, så går det ju fullständigt åt helvete.
Mm. Absolut.
Så det är ju ändå grejen med Utah just där. Sen då förstås också att, alltså, de känner ju på något sätt att jaha, alla tror att vi tankar och alla tycker att vi är värdelösa. Det är klart att de har den här liksom berömda vi mot världen och förmodligen en sammanhållning och liksom en gemensam vilja och en jävla stämning i laget som skulle i vanliga fall vara otroligt svår att få ihop. Men lägg till där då som sagt att de har ju ändå ett antal ganska kompetenta spelare.
Mm. Nej, så är det. Men vi tackar väl Seb här.
100% underbart. För... Putsa spåkulan fler gånger, Sebastian.
Absolut.
Men hallå, ska vi inte ta den där Luleå hot-taken?
Jo, chillar, just det, det är sant. Men förresten, innan vi släpper Jazz, jag måste bara säga en sak. Jag hörde i en annan podd, jag tyckte att det var lite intressant det här med att Utah har börjat väldigt bra. Nu, de var faktiskt första laget i NBA i år att vinna 10 matcher. Nu vet jag inte något, jag tror att Boston och Milwaukee till exempel har gjort det sen dess. Men Utah var först att vinna 10 matcher. Och så gick de då igenom hur det brukar gå för laget som först vinner 10 matcher. Och jag kan bara säga så här, 25% av de lagen vinner championship. Allihopa går till playoffs.
Mm.
Alla utom ett enda lag, för det var typ, det hade, ja, alla utom ett lag hade liksom varit sixth seed eller bättre. Så alltså Utah, om inte de gör någonting så kommer de gå till playoffs och de kommer gå långt. Och det är ju sjukt.
Alltså det är ju en sak till faktiskt med Utah. Det är det, de har spelat, nu har de då torskat ett par för de är ute på roadtrip. Men de har alltså spelat 15 matcher, de har bara spelat 5 hemma.
Ja.
De har spelat 10 borta matcher. Ja. Vilket ju, och det är också så att Utah tillhör ju de här ställena som brukar ha en viss fördel av att ha hemmaplan.
Mm,
alltså historiskt. Så.
Precis. Ja, nej men jag tyckte bara att det var lite in. Det kan man ta med sig. Så att första 10 säger mycket och de är legit. Okej, den om Luleå då. Var hittar jag den här då? För nu har jag slarvat bort den. Vart,
ja, men jag kan ta fram den för jag tror att jag vet var jag har den. Det var ju så att personen i fråga tog ju fram någonting om en Luleå 5 om jag inte helt missminner mig, som ju var lite specifik sådär. Jag har den här. Det är Lars Niklasson, nicket Lars Larsa 258 till veckans hot take. BC Luleå är SBLs motsvarighet till Golden State Warriors. De har Sverige, Steph Curry och Adam Rönnqvist, Jordan Poole i Arvidsson, Clay i Bailey, Dre i Griffin och Iggy i Gilmore. Med Rönnqvist tillbaka finns inget som stoppar dem från att ta hem guldet till Luleå. Alltså det här är ju en tweet rakt upp på din gata, Nick, och får skjuta ner, eller hur?
Alltså det han säger är att Luleå med exakt samma lag som förra året, bortsett med att man byter ut, de hade 3 amerikaner förra året, nu har de 3 nya. Förra året räckte det till att komma till semi och vinna en match, men helt plötsligt ska årets version, som är typ exakt likadan som förra, räcka till att överlägsa vinna guld. Alltså kom igen. Det där är ju värre hallucinationen än det där jazzberättelse liksom. Däremot om Luleå fyller upp sista importplatsen så kan de gå för guldet. Varför inte liksom? Men det han beskriver där är ju liksom bara att liksom, man kan inte ta det som en seriös hot take. För att det är bara teoretiskt omöjligt.
Alltså, var inte du ändå lite impad av Luleå att de är 6-3? Jag vet att Borås är 9-0 och sådär.
Nej. De gör det bra, men återigen, de har ju inte kapaciteten att vinna allt. Det har de inte. Peter får ut det han kan få ut. Men Samuel Berglund är fortfarande skadad. När han kommer tillbaka, han kommer inte leverera. Jag har aldrig sett någon komma från den hälsan skadan och leverera direkt. Det funkar inte så. Och liksom, de har ju fortfarande Adam Rönnqvist och Jonathan Arvidsson som båda är 80. Och liksom det har ju alltid varit deras
svar. De har ju Dennis George också.
Ja, men han är inte liksom en sån där poänggörare.
Som Lars alla till där. Det är ju då Gary Payton 2.
Ja, jo, vi går vidare. Jag är ledsen att du tog upp det.
Men, ja.
Jag håller inte med i alla fall.
Jag svarade på det här, så jag förvarnade Lars om att du naturligtvis skulle skjuta ner den här, så bara sjöng om det.
Men hur mycket Golden bättre är de med
och Luleå i en och samma tweet liksom. Det är alltså Knicks radar bara goes red.
Ja, men de är mycket bättre i och med att de har haft svårt offensivt. Defensivt är de sjukt bra faktiskt, men offensivt, så han hjälper ju där. Men återigen, du kommer inte besegra liksom Norrköping eller inte ens Borås med det laget de har just nu. Jag tror fan inte det. Däremot, eller i och för sig Borås, varför inte? Ja, vi får se. Men jag tror inte på det i alla fall.
Nej, vi får se.
Men jag har inte hängt med helt i det här. Är det spikat att han vänder tillbaka? Eller vad är grejen?
Ja, han har signat. Ja.
Okay.
Han är done deal.
Han är done. Det är en done deal. Det är
done.
Here we go.
Exakt.
Okay.
Visst var det Island han var på?
Ja.
Yes.
Mm. Varför lämnar han då? Förutom Island.
Men de satsade på Eurocup-spel och så ligger de sist på Island typ. Så då förstår du vilken kassäsong de har haft.
Okej. Okay. Och då har ju rimligtvis han också haft en kassäsong, eller?
Ja, 12 poäng per match på 42% från 3. Inget sådär sanslöst dåligt, men uppenbarligen inte tillräckligt bra.
Ja, okej. Okay. Jag måste säga en sak, förlåt Addis.
Kör. Och jag tycker det är så jävla skönt att Rönnqvist och alla i Luleå ser att han blev sparkad. För ingen blir sparkad nu för tiden. Det är alltid ömsesidigt beslut, familjesituation, du vet, för att folk ska liksom... För folk, förstår ni vad jag menar? Klubbarna och spelarna kommer överens för att det inte ska se dåligt ut på CV:t. Så jag tycker det är skönt att man ser som det är. Han fick ju kicken liksom.
Ja. hårt, men okej. Okay.
Ja, men det är ju så nu för tiden. Alla spelare är bara, ja, men det var familjeskäl. Han kunde inte stanna. Och sen typ 3 dagar efter resan är de i typ andra ligan i Grekland. Jaha, ja. Vad hände med familjeskäl?
Det löste sig.
Det löste,
ja, det löste sig plötsligt. Ja.
Exakt. Ja, men i Norrland förstärker man. Här i Uppsala, det tappar man.
Oh, ta det. Berätta
mer. Nej, men det var ju tufft. Det var ju tufft, det måste jag ändå säga. Sen var det ju inte jättechockerande. Jag minns när de signade honom så var det väl att jag tror att Uppsala kommunicerade någonting i stil med det finns ett datum för en utlandsklausul. Det datumet går ut någon gång. De sa aldrig när. Rimligtvis senare än när det blev då. Så att man visste ju att så här, hittar han någonting då är det första bästa plan. Och så vart det.
Det är bara tråkigt att de inte vunnit fler matcher när han varit där, kan jag tycka.
Ja. Ja, det ja, framförallt.
Hur ska det gå nu?
Ja, exakt. Det är väl snarare det man känner. Fan. Men vi får väl se. Vi får väl se. Det kanske är någon sån här. Nej, jag kan inte ens vara. Det kommer vara
stort. Hoppet är det sista som är vid
den. Ja, det borde väl bli lite pengar frigjorda så Uppsala kanske kan. Eller är det bara liksom externa sponsorer för just Gadden? Eller hur är det med
ja,
det?
Ja, men det känns som att det måste komma in en spelare där istället, skulle jag visa.
Ja, man kan hoppas det. Men det är ju kanske inte det lättaste att hitta nu i november.
Ja, det är kanske lättare längre fram, så är det.
Mm. Men ja, vi får väl se. Men det är klart att det är stort tapp. Alltså, nu menar jag egentligen inte bara för Uppsala, utan det är ju tapp för SPL generellt. Mm. Det är ju den topp 3 eller kanske bästa spelaren som lämnar nu. Så att, eller, ja, det är den bästa. Så att, trist.
Facts.
Mm. Så annars är det. Vad gör vi nu? Hade vi något mer?
Jo, men vi har ju faktiskt en sak som vi måste prata lite grann om. Nick skrev ju här för inte så länge sedan på Twitter att när James Harden blev skadad, jag måste ju trigga dig lite grann, Alice, så skulle Philadelphia spela bättre. Och det vi kan konstatera är ju att framförallt Joel Embiid har spelat bättre. Han hade ju 59 poäng, 11 returer, 8 assist och 7 blockar. Det är alltså en rad som faktiskt är. Jag kan tänka mig att kanske Wilt stoppade upp någon liknande rad back in the day när man inte ens räknade blockar. Det är inte helt otänkbart. Men ingen har liksom helt enkelt haft den typen av match. Och Embiid hade det när Philadelphia slog Utah. Därmed följde han upp. För i matchen innan så hade han typ 42-10-6 och något sånt där. Så vi kan väl i alla fall konstatera att Joel Embiid spelar bättre just nu utan Harden. Men vad säger du, Addis? Har det verkligen bara med att Harden är borta att göra, eller är det någonting annat?
Nej, eller så här, jag tror att det kanske snarare handlar om att Embiid har spelat sig i form nu. Han var ju rätt ur form där i början. Jag har jättesvårt att se att i den rollen Harden har i Philadelphia att det på något sätt skulle göra det sämre för laget att han är på planen och även för Embiid. Det är klart att Embiid kanske inte stoppar i 59 poäng när han lirar med Harden, för Harden ska ha sina 20-30. Men nej, alltså jag tror att de blir giftiga i år, som sagt, det tror jag. Jag tror verkligen att när Harden tillbaka så kommer de flyga ordentligt. Nu är ju Embiid så där läskigt bra som han är. Och så här, vem ska stoppa Embiid från en MVP i år? Alltså blir det Jokic igen, då tar jag flyget och bränner ner
jag NBA. Vänta, menar du i år? Det är James Harden som kommer stoppa honom. För med honom kommer ju massa bollinnehav som kommer hos Harden. Och så kommer den dåliga stämningen, strippklubbarbesök och sådär. Så Harden kommer att stoppa honom.
Ja, vi får väl se. Nej, men jag tror fortfarande på dem. Det gör jag. Nu har de ju gått och vunnit också. Sen, jag tror det kommer fortsätta. Men en reflektion bara. 59 poäng, det vart ju en väldigt stor grej. Alla vet om det och det säger jag inget om. Det kanske är för att det är en bid också, jag vet inte. För att jag noterade att jag tror att det är samma kväll. Är det inte samma kväll när Garland gör 51 poäng?
Jo.
Yes.
Ja, samma
Garland kväll. Han till och med lite före.
Ja.
Han var färdig med sina 51 innan en bid dök upp med sina 59.
Var det i Derby de la Nick, det här Minnesota-Cleveland-matchen? Var det där han gjorde 51?
Ja. Yes.
Ja. Ja,
och Garland saknade ju Mitchell, så då öppnade sig en lucka för han saknade Jarrett Allen också för den delen, men ja.
Ja, men hur som helst, jag noterade bara att Garland gjorde 51 poäng och ingen brydde sig. Det är ändå anmärkningsvärt. Att göra 50 poäng brukade vara en grej.
Det men det blir ju lite grann när en bid är 59-11-8-7. Ah, så ja, hamnar du i skuggan.
Absolut, säg inte emot. Men är det de mest blygsamma 51 poängen någonsin? Har man brytt sig mindre om en 50-poängsmatch än Garlands? Jag vet inte, kanske.
Fråga Nick.
Ja, Nick, har man brytt sig mindre?
Och ändå Garlands 50-poängsmatch?
Ja.
Nej, jag kommer ihåg en gång när en fucking Corey Brewer gjorde 50 poäng och ingen brydde sig.
Det kommer du fortfarande ihåg.
Jo, fast då brydde sig folk, för det var ju chockerande. Det var ju tecken på att någonting var fel med NBA, att Corey Brewer kunde göra 50.
Ja, jag kommer ihåg en gång när Bonzi Wells gjorde typ 49.
Ja, men jag noterade bara att liksom ingen brydde sig. Det kändes bara så deppigt att göra över 50 poäng. Och...
Nej, det var inte deppigt, utan de förlorade. Och samma natt så gjorde de bid 59. Sluta. Okay, det där flyger inte.
Ja, han stoppade in 51 poäng på Rudy och... Ja, det är bara Rudy där. Ja, Towns, men det hjälper inte mitt case. Towns jävla svängdörr, definitivt. Men grattis på födelsedagen, Towns.
Exakt.
Kalle Towns. Kalle Towns.
Kalle Towns.
Nej, men det är ju lite intressant det där med en sån liksom ändå outburst of scoring. För det görs ju typ mer poäng än någonsin i NBA. Vi har alltså en situation i NBA idag att vi har 8 spelare som snittar 30 poäng eller mer per match. Och man kan väl tänka sig faktiskt, det är inte helt otroligt att till exempel Trae Young börjar skjuta lite bättre än 30% från 3 och kan närma sig 30 poäng per match han också. Ja Morant snittar nästan 29, så ja. Det pågår en och annan sjuk sak i NBA kan man väl konstatera.
Men jag måste fråga, vi har ju två gamla basket, eller gamla, en spelare till och med, men basketspelare här i podden. Nick, vad är ditt karriärsbästa?
Och då menar
jag
inte, match?
Ja, jag menar inte bara SBL, utan i en officiell match du har spelat.
29. Det kan
vara ungdomsåren också, allting.
Yes,
29. Okej, okay. Louise, vet du vad ditt karriärsbästa är?
48.
Åh, oh, fan.
Ooh.
Jävlar.
Ja, då var man bra.
När var det här? Ta oss dit.
Ja, det var U18 uppe i Stenungsund. Vi var typ 7 spelare.
Okay. Men sen måste jag också säga något i mitt försvar. Jag växte upp i Serbien. Jag mötte ju Nikola Kalinic och Danilo Andrušić vid några tillfällen. Så utrymmet att göra massa poäng fanns inte. Okay?
Man får skapa utrymmet.
Nej, men det gick ju inte. Jag var inte bra nog liksom för att dominera mot dem. Eller inte bara de två, utan bara alla typ.
Men då
jag vill försvara mig själv.
Så du har inte cracked 30 poäng alltså?
Aldrig i mitt liv.
Oh my god.
Ja, det suger.
48-29 alltså. Det är oberoende av om det är Stenungsund mot Belgrad, så är det en tung nick.
Ja, det svider. Vad var ni på då?
Nej, alltså jag... Nej, vi går vidare.
Jag är för gammal för att minnas, men jag erkänner direkt att inte jag heller har cracked 30.
Nej, det har jag inte heller.
Jag vet att jag har gjort 28 någon gång i division 3 eller vad det var vi spelade i när jag var typ pojkar A. Men det är nog ungefär så roligt det har blivit.
Ja. Nej. Vi går vidare. Men bra segment.
Lysande segment. 48-29 till Oysan. Vi tar med oss det. Men därmed är vi väl i princip klara. För det, vi har ju dragit ändå framförallt en lång landslagare och Ludde mot Jerebko-segment.
Får jag säga bara något snabbt? Två saker, väldigt snabba saker.
Självklart.
Nummer ett. Jag tror inte vi har pratat om det här, men visste ni att Jalen Rose röstade på Kyrie förra året som third team All-NBA?
Det var en jävligt nischad information. Okej.
Okay. Come again.
På tal om.
Jalen Rose röstade förra året när Kyrie vägrade spela och vägrade vaccinera sig och spelade typ bara bortamatcher. Han röstade på honom som 30-årig BB. Alltså, jag tänkte på det för några dagar sedan och bara blev fucking mindblown. Alltså, vad fan håller han på med, Jalen Rose? Ja, och sen nummer två.
Men vänta, det här vill jag... Alltså, får han ens göra det? Kyrie spelade 29 matcher i fjol. Det var det sjukaste jag hört.
Googla. Helt orimligt. Jalen Rose, Kyrie...
Vadå, du googlar det här och så kom du upp yes? Eller vadå? Eller... Vad googlade du för att komma fram till det här?
Kolla, det står här 25 maj 2022 Jalen Rose says he made a mistake voting Kyrie Irving for all NBA.
Ja, det var en jävla misstag.
Ja, men han kanske okay. är anti-vax.
Ja, och sen en annan sak. Skölden, den är Ben Simmons ekan. Alltså du kan inte hålla på och säga att den håller på att sjunka. Finns den? Är den liksom i tillräckligt bra skick att hålla sig ovanför vattenytan? Eller vad är det som händer?
Du såg ju den här giffen jag skickade häromdagen. Du vet så, ju att Simonsekan ligger på havets botten.
Ja, så det är helt över. Det går inte att reparera den. Det kommer aldrig någonsin användas igen.
Ja, men alltså det är ju så här att jag tror att regalskeppet Vasa, som ju då numera är ett museum, det låg ju under havsytan i flera hundra år. Så skulle Simons helt plötsligt börja snitta 30-10-10, då skickar jag en dykare efter ekan.
Ja, men du är helt...
Att du
inte ens nu kan bara ge upp liksom. Till och med Leo DiCaprio offrade sig själv när Titanic sjönk. Ja, han liksom insåg fuck it, det är över.
Nej, och så liksom, jag sa att den ligger på havets botten. Men det gjorde ju regalskeppet Vasa i 300 år
sen
också.
Nämner du Vasaskeppet, sen nämner du Vasaskeppet bara för att du ska hålla dörren lite öppen ifall han börjar liksom realisera sin talang.
Jag har hoppat av. Bensinbasekan ligger på havets botten.
Alltså, och kommer aldrig användas igen.
Och det innebär väl att Simons resten av säsongen snittar 21-10-9.
Nej, det gör det inte.
Nej, det innebär inte det.
Skölden, Ben Simons senaste match, 2 poäng.
Oh, jag vet. Det var redan innan dess som ekan sjönk till botten. Efter att ha drivit roderlös länge.
Är han skadad eller någonting? För jag ser senaste matchen 0 minuter.
Ingen vet.
Det
kom typ en tweet när Embiid hade gjort sin 59 poängs match. Det gjorde han på en match. Och Ben Simmons har gjort 54 totalt alltså, denna säsong.
Ben Simmons går inte att rädda längre, tyvärr. Det är över.
Ändå har NBA.com på sin första sida what Ben Simmons has to do to regain all-star status.
Okej.
Fy fan.
Och då kan man väl säga att frågan är vad jag behöver göra för att nå all-star status. Det kan man också diskutera.
Ni är lika nära nästa.
Nej, inte riktigt. Han är lite närmare trots allt.
Ja.
Nu får man ändå igenom.
Men Skölden, du får bara släppa den där
ekan. Ja, men jag sa ju den ligger ju på havets botten.
Kantrad och rostig och allt möjligt.
Ja, det är ju bara hål överallt. Det är ju knappt någon ek kvar i den.
Vi avslutar med Titanic-musiken.
Tur att jag lyckades rädda mig ur den.
Men Titanic, apropå Titanic. Du sa ju det här med DiCaprio och han räddade, eller offrade sig. Det fanns ju plats för honom också.
Jag vet, så dumt.
Det är ju skitskumt. Alltså han bara sa nej, men jag stannar i vattnet. Hon skulle ha hela den här delen för sig själv. Det är ja.
Det har jag tänkt på.
Exakt, det är kärlek. Kära till DiCaprio. Han gillar basket. Han har gjort en basketfilm som Skölden en gång i tiden har sagt att han har gjort en recension på.
Precis, Basketball Diaries. Men vi måste ju också i det här sammanhanget, så den som verkligen ska ha en shoutout är Kate Winslet. Hon gillar säkert också basket. Filmbänken tar därmed avsked och hoppas att vi trots allt är tillbaka till avsnitt 135. Ha det bra.
Ciao.
Hej då.
Hej. Ciao.